En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast som fyller 100 avsnitt. Hurra!
Hurra!
Hurra! Hurra!
Ulrika Schenström.
Hej.
Moderat.
Yes.
Jonna Sima.
Ja.
Anders Lindberg. Ni är på socialdemokratiska oberoende ledarsidan. Och jag är Fredrik Virtanen som ju är också på den en gång i veckan. Men försöker vara...
Det är väl inte försöker och försöker, jag menar...
Jag är egentligen centerpartist. Nej, fi, okej.
Okay, jag tycker nog ändå vi har kommit fram till fi. Ja.
Jag tror du sa fejk.
Jag försöker stötta dig ändå så gott jag kan, det kan du väl hålla med om?
Ibland.
Alltså vad du håller på nu då och svänger dig. Vill du liksom spela Allan varför det är 100? Har du varit med alla 100?
Nej, vi har räknat på att det är antagligen 96 eller 97. Men jag firar gärna 100.
Vi ska väl ha ett stort firande sen när vi kör 107 avsnitt eller någonting.
Något sånt.
Ja,
i Almedalen blir det 100...
Ja, ett, det blir väl ett midsommaravsnitt nästa vecka och sen 103.
Sen ett Almedalsavsnitt där.
Blir det nästa vecka?
Sen blir det,
vi ska snart prata om eventuell regeringskris som flashar in här. Men vi väntar, vi börjar med de här ganska stora frågorna som man kan säga... exemplifieras av Macron i Frankrike och Corbyn i Storbritannien. Helt enkelt, vad är framtidens väg? Är det den stora breda mittenvägen som Macron har lyckats med i Frankrike, gått bra? Eller är det då den hårda, mer vänsterpopulistiska vägen som Corbyn gått ganska bra med i Storbritannien? Han vann ju inte så att säga mot Tories, men det gick ju bra. Han lyfte ju
Labour. Men jag tror inte att det där handlar om det där antingen eller. Jag tror att man kan se Macron också som någonting som jag har tjatat om i 96 avsnitt. Nämligen att han faktiskt sa och har sagt och gått till val på alla dessa olika typer av reformer som han vill göra. Och att man inte har förmått. Det heter det,
lite
eller hur?
Lättare ord, det är mycket svårt ord.
Förmått att liksom genomföra det av tidigare ledare i det där landet. Sen tror jag också att detta är lite mer komplicerat än så. Alltså detta nederlag för socialisterna i Frankrike är ju helt gigantiskt. Men det tror inte jag bara handlar om dem. Utan jag tror att det handlar om många av de partier som har funnits i Europa. En del i Sverige också har ju faktiskt klagat på många partier här gemensamt för att det inte händer någonting. Du brukar säga att du är deprimerad, Anders, för att det inte händer tillräckligt mycket. Det kan ju också vara ett problem i formen för partierna. Att man har liksom funnits så pass länge som början på förra seklet ungefär, många av dem. Mm. Och att det nu börjar bli så där lite skit i systemet så att säga. Det börjar liksom klogga igen
Jo, men den svenska varianten av en Macron, det är väl så här Birgitta Olsson som skulle ta över då sitt parti, misslyckas i höst, få bilda ett nytt parti till våren och sen starta så här dragande galoscherna.
Men Anders, jag tror att det här handlar ju väldigt mycket om att väljarna är rätt trötta på att människor kanske blir riskminimerande i partier därför att det finns annat som man håller på med internt som går ut över det externa. Oavsett vilket parti vi nu pratar om.
Jag tror också på lite... på din förklaring att det inte handlar kanske bara om höger eller mitten utan faktiskt att man också ruskar om i politiken. Att det ser vi ju på alla håll i världen, alltså Trump inte minst, eller Brexit. Att man också röstar mot etablissemang och på det liksom förlegade
partierna.
Precis, så man ser att det är liksom... vänskapskorruptioner och det är liksom eliten som styr folket och det är det som man reagerar på. Alltså, sen så...
Det kanske är det folket som gör revolution.
Ja.
Fast jag tror att det här är lite av en demokratisk revolution. Vi har sett i USA, vi såg den i Brexit, vi såg den i Italien just nu med femstjärnerörelsen som håller på att
fast
bli stor.
Fast å andra sidan så kanske folket vill ha mer av demokrati, nämligen inte korrupta partier
eller så är inte det frågan. Eller så är det inte det frågan, utan att det är en annan fråga man ställer. Och då ställer man liksom frågan om det nu är så att den här liberala liksom, världsordningen har kört i väggen och att man vill ha något annat. Och då kanske Trump blir en typ av svar, det högerpopulistiska svaret. Corbyn blir kanske det vänsterpopulistiska svaret, eller Bernie Sanders. Macron kanske blir det extrema öppenhetssvaret. Och det är väl en tidsfråga när vi får se det extrema slutenhetssvaret i form av att någon riktig extremist, alla Ungern eller Polens ledare, vinner i ett västland.
Precis, så men menar, Macron är
det går
också
mot alla håll.
Absolut.
Jag tror det var Antje Jackelén som sa någon gång att vi lever i en tid när liksom extremerna marginaliserar mitten. Att det är på något sätt det som händer, att det far åt alla håll liksom samtidigt.
Och jag tror bara att folk har tröttnat på att ha det så här.
Och Macron är ju också svar på en vänster som har totalt misslyckats i Frankrike. Alltså som lovade en sak och sen levererade något helt annat. Men det är också lätt att bara börja med Trump och Brexit som så här, oj, överraskade alla och den här folkliga revolutionen. Men egentligen kan ju den ses till långt tillbaka till alltså när med EU:s alltså finanskriserna i EU med Grekland, hur PASOK, alltså grekiska socialdemokraterna, helt kollapsade och ersattes av det här vänsteralternativet Syriza. Och vi har sett i Spanien med Podemos, en vänsterrörelse som också har vuxit sig stora, så att det här är folkliga uppropen eller upproren, ja, dyker ju upp i länder där de etablerade partierna helt enkelt inte har levererat.
Nej, de dyker upp, men de är också på ett intressant sätt folkrörelser. Alltså Trumps rörelse är en folkrörelse. Man kan ju ogilla det liksom, men det är massmöten. Det är en väldigt gammal slags politik som kommer tillbaka. Och likadant med Macron till exempel, med de här jättestora mötena. Mélenchon, som ju var den liksom, kanske andra intressanta kandidaten i det franska valet, som ju var vänsterkandidaten. Han hade ju också de här enorma massmötena med sig själv som hologram på olika ställen och sånt där. Så det är ju på något sätt en gammal slags politik, ja, där du får väldigt mycket människor till val. Och till Corbyn, jag var i brittiska valet och träffade på liksom många av de aktivisterna. Hälften av dem, det var 30 aktivister, jag var ute och följde kampanjen. Hälften hade aldrig varit engagerade politiskt förut i hela sitt liv. Och plötsligt tror de här människorna att politik är svaret. Och det är ändå... Det är ändå samma liksom antietablissemang.
Ja, ja, ja.
Men jag tror att också, som Ulrika sa där med reformer, att man måste också ha tydliga idéer.
Ja,
inte bara ha
något.
Precis, att det inte blir ett förvaltande för extremt många.
Mycket bra, det är just förvaltandet som är problemet. Mm. Förvaltandet av saker makten. Som är makten och även saker internt i partiet som alltid har suttit i väggarna och som sen har gått för många generationer bort liksom, på något sätt. Och sen tror jag de här massmötena, jag tror det är så här, jag tycker sånt är lite obehagligt med massmöten, men jag tror att det är någonting som kanske tilltalar sådana som inte har varit politiskt sagt, det här är äntligen någon som vill ta över och göra om och göra rätt och vill någonting.
Det tänkte jag också på i onsdagens partiledardebatt i riksdagen när partierna målade upp sina bilder av Sverige, den här berömda Sverigebilden. Och Löfven då målar upp en ganska ljus bild då, att det går väldigt bra för Sverige och sådär. Jag tänkte på, medan opinionen naturligtvis målar upp en mycket svartare bild, men jag tror också att även Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste på något vis kanske ändra lite tonläge inför valrörelsen, om den nu börjar i höst eller nästa år, för att just att det här förvaltandet, att vara nöjd, det är ju inte något som väljarna verkar belöna.
Inte ett dugg.
Men sen är det väl också frågan om det finns så mycket att vara nöjd över. Alltså, som politiskt aktiv eller politiskt engagerad så är man väl aldrig nöjd. Det är väl därför man är engagerad. Så att det finns också liksom i samhällskritiken någonting som dels vinner val men sen också är ärligt. Mm. Och det är väl det lite jag kan sakna från rätt många politiker just nu. Att man upplever dem inte som hederliga. Alltså man upplever att det är en slags, de är inte genuina, de är inte äkta. De är liksom, de framställs som något annat, de har talepunkter, de låter som robotar. Och det där är liksom, det är alla länder. Om man tittar på Theresa May till exempel, hon var ju en usel kampanjare. Men jag tror att det viktigaste bakom henne, det var att hon upplevde som oärlig. Man trodde inte ett ord vad hon sa. Hon sa vad som helst för att bli vald. Liksom.
Och den där... men det är makten för allt.
Mm. Så vi pratar egentligen om någon slags inte. Personlighetstävling.
Du måste vilja någonting och det måste vara härifrån. Och nu tar jag på hjärtat.
Men har vi de politikerna i Sverige nu? Eller kommer, liksom, eller kommer det att komma något nytt? Det där jag tänkte, Birgitta Olsson kommer ju inte bli vald i höst. Liksom. Björklund har ju riggat liksom, systemet så att hon är körd. Valberedningen kommer att fatta beslut och hon kommer att bli vald av person. Hon kommer inte få någon medlemsröstning. Hon är rökt. Liksom, så. Vad gör hon då?
Hon startade ett Forza Sweden.
Vet du vad? Jag kom på, hon kanske går med i FI. Man behöver väl en högre person i det partiet för att locka mittenväljare.
Herregud.
Inte en bra idé.
Det blir hårda utrikespolitiska debatten internt blir ganska jobbig då, tror jag.
Det blir ganska brett.
Fast hon och Schyman har ju alltid varit på god fot med
varandra. Det är ju en sak. Ja.
De gillar inte sossar så mycket
här,
båda.
Jag köper vad det är du försöker säga.
Om de ska locka dina kompisar som röstade på FI i EU-valet till exempel.
Nej, men jag förstår ju vad du tänker. Mm.
Jan Guillou.
Det är ju egentligen Wilkanen-Renströms-teoremet.
Soppade banan med Birgitta Olsson senast för hennes citat från Ahlmark om intellektuella pratkvarnar. Det var faktiskt...
Det var väl inte helt snäll text hans
till. Nej, jag tyckte inte heller den var, alltså ställa psykiska diagnoser på andra, det tycker jag inte.
Det var väl en vidräkning med gamla Ahlmark, eller hur, hans fiende egentligen, som har varit fiender i hundratals år. Nå, det här är egentligen antar vi pratar om nu mest ett problem för socialdemokratin, om de, hur de ska välja, om de ska gå mer till vänster eller vara mitten. Men jag tycker apropå partiledardebatten som du sa, Jonna, Löfven var mycket tydlig, han ser sig själv som ett mittenalternativ. Han sa det ju rakt ut, han är mitten och han vill gärna ha med de andra lite till höger om mitten, det vill säga L och C. Mm. Så han har han valt då väg? Han bryr sig inte om Corbyn, vänstern, utan han känner sig som Macron.
Han är ju en väldigt pragmatisk politiker. Han har ju varit tydlig från början när han tillträdde att han vill ha ett mittensamarbete, sträckte tidigt ut handen till både Liberalerna och Centern.
Yes.
Och sen ser han ju också att det finns inget, eller förmodligen inte efter nästa valet, parlamentariskt stöd för en S- och MP-regering. Det skulle bli en stabilare regering med de två och Liberalerna och Centern. Alltså det är ju bara så krassa argument. Alltså egentligen i hans drömvärld, vilket han sa i någon Aftonbladet-intervju igår, att en drömvärld, förstår man, skulle han hellre vill ha en vänsterregering. Men han har väl insett det där pragmatiskt.
Sen är det ju
men det
så
finns i S självbild också att man är solen som allting annat snurrar runt.
Absolut.
Och det finns något ganska underbart att liksom vara placerad i alltings mitt och liksom alla andra cirklar runt den. Och den där positionen vill man gärna ha. Alltså den går ju tillbaka till när man hade 40%.
Ja, men där ligger ju också i korten att försöka stöta och flirta lite med C och L. Det har man ju gjort i evigheter. Så att det är ju ingenting nytt, så att säga.
Och i det här skär ju också Sannfinländernas, eller Finlands regeringskris kan man säga. Alltså då Sannfinländerna, deras högernationalistiska parti, bytte ju ordförande till en... Vad heter han nu igen? Till en raving öppen. Han har till och med dömd för hets mot folkgrupp. Så det blev ju en kris där. Och det har även gått ganska dåligt för samhällsländerna när de väl hade lite makt. Är det någonting att ta med sig till Sverige? Är det här ett tecken i tiden?
Och det där tror jag är att de visade upp. Så här, först visade de upp att de ville någonting. Som, ja, crazy men ändå. Och sen kom de till regeringsmakten och visade upp att de inte var regeringsdugliga alls. Så att det är väl det.
Det skulle ju också SD visa om de fick makten.
Ja, men det är ju det många säger.
Vill vi betala det priset om 4 år med en M- och SD-regering?
Ja, men jag vill inte ha det. Hur många gånger behöver jag säga det?
Nej, men det finns ju många som argumenterar just, alltså använder det argumentet för att man ska bjuda in SD. Titta på Sannfinländarna, de har kollapsat i opinionen efter de kom ner med i regeringen. Samma sak med Fremskrittspartiet tack, och Dansk Folkeparti.
Med undantag för att Dansk Folkeparti inte har kollapsat alls och inte har suttit i regering.
Nej, precis. De har ju valt den här outsider-rollen. Men det finns fler exempel på främlingsfientliga partier som har liksom pyst ihop så, när de har fått makten. Mm. Så på det viset går det ju att se på det. Men
problemet är att de har förändrat samhället på vägen ganska mycket. Så att det har ju förändrat liksom den debatten och politiken i de länderna.
Men om vi tittar på nya partier rent generellt, om vi tittar då på Macron, och vi tittar då på de här mer högerextremistiska och hej och hå, så är det så att de här högerextremistiska eller de här populistpartierna kommer inte att vara kvar om de inte drar till sig människor som klarar av att regera och att leverera. Och nu har de ju visat att de flesta faktiskt inte gör det. Så att då är det ju...
I Finland, ja.
Mm. Mm. Ja, nej, men jag tycker nog att många... Ja, men om du skulle titta...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På SD, om du tittar på SDs budget och deras erfarenhet av saker och ting, så inte jag så säker på att de skulle vara några bra regeringsbildare heller.
Det enda fungerande SD-samarbete de hade med alliansen var ju det i Gävle, och det har ju pajat nu. Så att det är väl, håller väl på att rasa ihop.
Samma sak i Hässleholm. Mm.
Ja, frågan om det ju blev något i Hässleholm.
Nej, det blev ju aldrig något.
Nej, men det var, ju, de skulle få en ordförande post där, men det blev ju inte så.
Nej, det blev inte så.
Det är lite skillnad också i Sverige. Vår variant av högerpopulism är ju dessutom nazist, förutom ett nazistparti. Det är ju inte de andra. Det är därför det är svårare att ta in dem i den
nya Sannfinländaren, alltså den nya ordföranden för Sannfinländaren hade ju, Sannfinländarna heter de, hade ju dömts precis som du sa, och alltså, hans uttalanden var ju verkligen hårresande. Speciellt hans uttalanden om rödgröna politikerkvinnor.
Ja, verkligen. Men den djupgående ideologiska skillnaden kanske man kan hävda ändå, att ja, Sannfinländarna är mer ett
precis, men där blev det så tydligt att hur mycket de där partierna är sin partiledare. Som om man skulle ta in SD i regeringen och sen skulle Jimmy Åkesson ersättas av Kent Ekeroth. Lite så kändes det som att det blev i Finland nu.
Det här måste vi breaka för. Ja, för Anders kommer bli överlycklig. Det kom just en flash notis att JAS Gripen är i luften för första gången.
Nej,
Anders,
säg inte så här. Ja, säg inte så här.
Det måste vara det
nu kommer han förstöra hela podden. Nu är vi bara rakt in.
Det Anders inte vet liksom, att vi har ordnat det här för att det är 100:e programmet.
Ja, varsågod Anders.
Rakt in i liksom försvars- och säkerhetspolitiska gettot.
E-versionen är ju den som kallas för superjas i media lite grann. Ja.
Jag har själv skrivit ordet superjas faktiskt.
Du har själv gjort det? Mm, precis, det är den som kallas superjas.
Så det blev glas att den verkar flyga då?
Det är ju bra att den inte kraschar, ja. Men,
nej,
men
det kan komma flash till om
det kan komma flash till om en liten stund.
Över, ja, vi var ju mitt i samtalen.
Men det är klart att det är symboliskt lite roligt också att svenskt flygvapen levererar och att det där fungerar.
Så
att i en tid av ganska stor oro och liksom rysk aggression lite överallt, så är det ganska kul ändå att det händer saker.
Så det här är Hultqvist har gjort i veckan. Han har skickat upp ett flygplan i skyn. Yep. Var vi klara med Sannfinländarna? Ska vi snacka om regering? Nej, vi väntar lite med regeringskris eventuellt. Alltså då, alliansledarna sägs ju då överens om att de ska på något vis fälla regeringens skatteförslag. Har vi fått som breaking news under sändningen. Mm. Men vi går vidare och snackar lite om parti... Vi tog ju sig partiledare debatten. Lyssnade alla på den?
Ja, delar då.
Jag lyssnade bara först att 2,5 timmarna och så, men det var ju som Jonas
bara, sa, det var väl ganska bra jobbat.
Men det var ju som du sa, oppositionen säger att allting är väldigt dåligt. Löfven sa att ja, det är saker som inte är så bra som ska förbättras, men ja,
och vi är på rätt väg.
Och Jonas Sjöstedt sa ja, det är så det låter i politiken. Och såklart Åkesson, värst av alla, han var ju
väldigt raljant.
Ja, allt var ju mycket dåligt i Sverige. Så allt var ju precis som vanligt där. Men samtidigt pågick det här järva, eller fortsätter, nej det slutar väl igår,
på söndag.
Det pågår just nu, as we speak, fortfarande.
Ja, det är idag. Mm.
Och Löfven avslutar det hela på söndag.
Och det där fick det är väl någon hoppfullt.
Ja, det får man säga. Ja.
Har ni varit ute?
Nej.
Jag trodde du som
ja,
som
men
älskar.
Jag har fått jättemånga rapporter av min man som har varit där ute flera gånger. Han tycker det har varit jättebra.
Mm. Ja, jag ska ut i helgen. Jag har inte hunnit ut i veckan. Men det verkar ju ha funkat bra. Det har ju varit ganska välbevakat ändå i medierna och sådär.
Ja, det känns ju som en, det snackade vi om förra veckan, det känns som en uppfräschning av Almedals geggan.
Samtidigt så börjar jag undra om inte det går, det finns ett, jag är jätteför allt sånt där, men det finns också lite inflation i de här partiledartalen. För först fanns ju bara Almedalen när liksom Palme stod på något lastbilsflak och pratade.
Det var tidigare.
Sen blev det så här sommartal och vårtal och vintertal och nyårstal. Och nu får vi ett sommartals radda till här. Så att liksom
Nej, men den tanken har slagit mig också, att ja, det går verkligen inflation.
Det är ju trevliga figurer, men
de kan tysta alla emellan de här två. De får bara prata i Järva och i Almedalen, och i övrigt får de hålla sig i riksdagen. Kan vi inte införa en sån liten regel?
Jag tycker sommartalen kan de väl ställa in nu.
Ja, men det var väl inte Göran Perssons fel, för att han började med den här Björkvik, och jag kommer ihåg när man satte sin bil och så åkte man ut i absolut ingenstans i sörmländska landsbygden och lyssnade på det där.
Mm. Och Carl Bildt hade Grisslehamn. Ja,
och Reinfeldt hade, vad var det, Marstrand?
Nej.
Var det någon som hade Marstrand?
Vaxholm?
Vad skulle han göra? Nej, det var Leijonborg som hade Marstrand.
Marstrand hade Leijonborg. Vaxholm.
Nej, han Vaxholm, ja. Någon
det kunde jag. Okay, vad säger du om det, Ulrika?
Men vadå, Marstrand var väl typiskt moderat fäste?
Nej, men det var Folkpartiet. Det var Leijonborg som hade det. Men liksom, man blir ju bara
men du har rätt,
det är
det.
Nästan,
det är
ingenting
mycket
av detta som är, ja, riktig politik.
Det är för mycket, men Järva är bra.
Nej, men jag kan hålla med om att det är lite för många tal. Men från början, när alla de här talen liksom, måste ha varit 60-70-tal som de här talen började komma igång, då sa de ju faktiskt någonting. Det är ju det, att vi kanske tröttnar på att det är upprepningen liksom. Och jag menar, om man har 4 tal på en sommar där hela mediekåren är, så är det ju bra att kanske hitta på en röd tråd, så att säga. Att man levererar någonting där, för att sen avsluta kanske i slutet på sommaren i ett paket året
men
val.
Sen är väl Järva också typiskt, att liksom här har Anna Kinberg Batra en fantastisk scen i Järva, men det är inte därifrån som beskedet om hur alliansen ska ställa sig i frågan om budgeten kommer, utan det blir någon konstig pressträff där de träffar media. Mm. Och jag tror att förr så betydde det nog tal, alltså i den här veckan.
Och
så,
det jag menar, ja, är att man kunde ha byggt upp den här nyheten. Alltså mediekåren hade ju följt den här nyheten
hela
i
veckan.
Veckor, om man bara hade liksom spelat upp det. Mm.
Fast du kan inte mena att de skulle släppa den här extremt abstrakta, spelteoretiska nyheten Järva, alltså så här,
ja, det finns något intressant i att riktig politik på något sätt går till där människor är, och det är klart att
men det här är ju
att de ska fälla regeringen eller att de ska fälla budgeten.
Det är otroligt svårt. Knappt vi fattar ju vad det är som är på gång nu.
Nu beror på att den hände för en kvart sedan.
Ja. Nu är vi alltså inne på det här ämnet som jag har då utlovat, men som fortfarande är lite oklart. Men hotar att fälla regeringen gör de för att stoppa skattehöjningar. Samtidigt verkar det handla om att de vill inte fälla regeringen, för det skulle, vad händer då? Det blir liksom
men det är det som är så otroligt oklart.
Och då är det tydligen så att de ska räckte in sig på specifika statsråd. Har jag fattat det här rätt då? Att
kanske men försöka fälla dem. Magdalena Andersson.
Nej, det låter som att det är Anna Johansson de är ute efter.
Inte hon som ansvarar för skattefrågorna.
Alltså det låter som att det är Anna Johansson som de är ute efter. För man pratar om flygskatt och såna här saker.
Hon är infrastrukturminister.
Infrastrukturminister, ja. Anna Johansson. Eller att de är ute för Per Bolund, som ju biträdande finansminister från Miljöpartiet eller något sånt. Om det inte är finansminister. Det är ganska knäppt att vara mot skatter och sen inte vara ute efter finansministern. Det håller inte riktigt ihop.
Nej, det låter konstigt. Eller bara ett utspel då? Ännu ett?
Nej, de måste ju, det här är ju problemet. Börjar du vifta med den här typen av vapen, då måste du ju använda dem till slut.
Ja.
Du kan ju inte liksom plocka upp det. Det är liksom en sån här teaterpjäs, att du lägger liksom en pistol på bordet.
Så vem tror du ska fällas då?
Ja, jag antar att det låter som att det är Anna Johansson.
Men alltså, om Anna Johansson
verkar inte ha bestämt sig.
Om hon tvingas avgå, då kommer folk inte bry sig för 5 öre. De vet ju knappt vem hon är.
I Göteborg skulle folk nog bli lite irriterade, tror jag.
Ja, men inte på... Ja, bara på alliansen då?
Det vet jag inte, men hon är trots allt nog ganska känd i Göteborg.
Men kravet är att regeringen ska slopa 3 av sina skattehöjningar. Vilka är det då?
Det är 3.12-reglerna, det är den höjda brytpunkten och det är flygskatten.
Just det.
Och det är samma skattehöjningar som varit mot hela tiden. Mm. Och 3.12-reglerna, det handlar ju om att även företagare ska betala skatt. Men då är det ju näringsdepartementet de är ute efter.
Jag gillar det här. Det här är en trevlig
flygskatten, flygskatten låter ju som att de är ute efter Anna Johansson. Marginalskatten finns i universum ingen, ja, det är brytpunkten, alltså för statlig skatt det handlar om. Och det finns ju ingen universum utan finansministern som är ansvarig för det. De kan misstroendevota mot Max Elger som är hennes statssekreterare eller något, jag vet inte. Men det låter ju som att de skjuter skrämskott. Men frågan är vad de vågar skjuta på riktigt.
Ja. Men vi vet,
om de är ute efter Micke Damberg och Anna Johansson, så blir det ju förmodligen regeringskris ändå.
Men som sagt, vad skönt med en sån här hedlig gammal skattekonflikt istället för dessa ständiga värderingsfrågor som har helt tagit över politiken.
Men är det...
Ja, fast jag vet inte riktigt. Alltså, jag tror nog att det här är ju väldigt mycket, och jag tror att det är viktigt för alliansen att göra, att visa att de är enade, att de har någonting att kunna säga till om och så vidare. Så det är väl kanske det som är den absolut största grejen om varför de gör det här. Det har ju varit en del uppenbara problem i allianssamarbetet.
Fast det är ju tre skatter som ingen normal människa nästan bryr sig särskilt mycket om. Flygskatten är väl det närmsta en skatt som påverkar människor.
Men det var ju någon mätning som kom. En enighet tror jag är ganska bra, framförallt för alliansväljarna.
Jo, men jag tänker på om de nu lyckas, om det här nu spårar ur och triggar, fast om de faktiskt triggar ett nyval, vilket inte är otänkbart, för börjar du fälla ministrar och vifta med den här typen av vapen så kan saker ta en logik, en egen logik.
Ja, men
det
de är inne på något intressant.
Helt obegripligt att fälla en regering för 3.12-reglerna.
De gör det. Det är liksom
vet ni förresten att 3.12-reglerna finns inte kvar i 3.12 ens i inkomstskattelagen.
Det visste jag inte.
Nej, men överhuvudtaget känns det som att det är ett ganska nyckfullt utspel. Alltså de borde vänta till det där mötet hemma hos Anna Kinberg Batra. Vad ska komma fram där?
Men där är väl ett valmanifest man ska börja diskutera. Och där är det intressant att veta vad de olika partierna tänker slänga in för några krav i förhandlingarna. Det här tror jag är viktigt att göra för att visa enhet i alliansen.
Men så drar vi ut linjerna lite grann bara. Rimligtvis kan de inte vilja ha någon form av avgången regering och eventuellt ett nyval. Det finns väl ingen som vill ha nyval nu?
Ett par månader före det viktiga valet.
Jag är ju ganska sugen på det. Alltså, jag tycker att det vore lite roligt om man skulle kunna få alliansen att fälla en regering tack vare 3.12-reglerna som är helt omöjligt att förklara. Så kan de fälla regeringen. Så säger Stefan Löfven, om ni fäller Mikael Damberg eller Anna Johansson eller vem det nu är, så utlyser jag nyval.
Och sen men det så kommer han ju inte att göra.
Nej, det
är bara jättelöjligt att hålla på.
Du frågar om någon ville det. Jag tycker det vore roligt. Och sen kan du ha
du
valet.
Jo,
men sen kan du ha valet i februari. Och så åker KD ut, Moderaterna halveras. Det vill säga alla moderata riksdagsledamöter som är något kaxigt, de åker ur riksdagen. Du kommer att ha liksom ett sånt kaos i alliansen så det finns inte. Och sen går du in i det riksdagsvalet till hösten. Det är ju ett fantastiskt läge.
Ja, det var det jag menade. Det var egentligen menade var vem i alliansen vill ha ett omval eller nyval. Det var det som min fråga egentligen. Klart att sossarna har väl inga problem, inte vänstern heller, Miljöpartiet kanske. Men eller hur? Så att det är ju luftskott, eller vad säger du Ulrika?
Nej, jag säger inte luftskott. Jag tror att det är väldigt viktigt för alliansväljarna att se att de är enade och försöker göra någonting. Okay. Det har de inte gjort på väldigt länge.
Det är sant.
Så därför slår vi in världens öppnaste dörr.
Och kommer ut i en regeringskris med avtal. Kanon. Ja, men då så. Då tror jag att vi har gjort vårt 100:e avsnitt av Åsiktskorridoren.
Men Peter Hultqvist?
Vi ska, men han har ju...
Han
skickade JAS-plan. Men visst, har Peter Hultqvist...
Och han var med live. Är det Hultabulta själv som kör planet?
Vi vet inte det
låt oss hoppas.
I bandande stund.
Det hade ändå onekligen varit...
Får han plats i JAS?
You never know. Det kan vara ett specialbyggt...
Man får faktiskt skoja om Peter Hultqvists storlek. Nu får ni väl ge...
Du menade att han är så stor...
Mentalt stor.
Nej, men jag tror att det är han som kör. Det hade varit cool onekligen. Tänk er när han landar.
Det stämmer
i läderkläder.
Det verkligen finns en åsiktskorridor.
När man inte ens får skoja om Peter Hultqvist.
Tom Cruise.
Det är klart det finns en åsiktskorridor.
PK-förtrycket
är vi som är åsiktskorridoren.
Jag
vi
är helt och hållet på Anna Hedemons sida nu. Det är tystar ett roligt skämt på det här viset.
Jag har inte tystat någon.
Jag bara skämt.
Nej, men jag är på din
skämta
sida,
om Peter Hultqvist.
Jag bara gav dig en blick. Det är ingen tittare som lyssnar som ser det.
Nej, inte jag.
Nej, inte du såklart, för du är ju högre som jag.
Det är ju Anders och jag som är PK-maffian.
Men vad trevligt. Vi ska som sagt, vi kommer fira när sommaren är över med ett större åsiktskorridors jubileumspaket.
Då hoppas jag att jag blir inbjuden.
En åsiktssal.
Åsiktskorridorspaket.
Ja. Ny ord som kommer till Saul.
Vi kör ett dygn. Maraton.
Hur lång, många, länge
kanske skulle bjuda hit Peter Hultqvist för att förklara sig.
Nej, då kommer han bara
ställa om mot väggen.
Då kommer han bara prata om att jag nämner hans storlek i ett JAS-plan. Då kan det bli dålig stämning. Det gillar vi inte. Vi säger väl glad sommar eller band. Nej, vi är ju nästa vecka också i Almedalen.
Nej, vi kör väl nästa
Almedalen
vecka
också.
Ja.
Okej. Ni blir inte av med oss.
Glad några dagar.
Vi är säkert tillbaka nästa torsdag igen eftersom midsommarafton är ingen idé att lägga ut någonting på. Då är alla dyngraka.
Nej, inte alla.
Nej, inte alla.
Nej, inte alla. Men alla våra lyssnare är ju det.
Ja, du tänker så.
Inte jag.
Vilka skulle annars lyssna på det här? Tack så mycket. Ha en trevlig helg.
Trevlig helg.
Olika Stenström, Jonas Sima, Anders Lindberg och jag heter Fredrik Villitanen.
Hej, hej.
Hej, hej.